بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، fortsätter att gå igenom denna serie där vi talar om liknelser från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och idag tänkte vi tala om liknelser relaterade till bönen, till as-sala. Och sedan avsluta med en hadith som nämner flera olika liknelser. Och vi nämnde ju att de här liknelserna som profeten Muhammed a.s. nämnde har många nyttor. Att de är vackra, de är lätta att relatera till och de är också lätta att komma ihåg. Eller hur? De är lätta att minnas. Så vi tänkte nämna lite liknelser relaterade till bönen. De första haditherna handlar om hur bönen är en orsak till att bli förlåten för sina synder. Dessa fem salas som vi ber varje dag. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Fajr. Och den första hadithen är en hadith som jag tror att ni alla har hört någon gång i livet. En liknelse. Och det är den kända hadithen där profeten Muhammed alaihi salatu wassalam säger att liknelsen av de fem bönerna är som liknelsen av en forsande flod med gott vatten som rinner framför era hus. Där personen badar fem gånger om dagen. Kommer den här personen att ha något smuts kvar på kroppen? Och denna hadith är sahih, den finns berättad av Imam Muslim. Så vad var liknelsen? Liknelsen av de fem bönerna är som liknelsen av en person som har en flod, inte ett litet dike, en flod framför sin dörr. När han går ut från huset är det en stor flod framför huset. Och floden är oftast väldigt bred, eller hur? Kanske 10-20 meter bred. Så floden är framför hans hus. Och han måste gå igenom den här floden fem gånger om dagen. Måste han bada i den här forsande floden med rent gott vatten. Kommer den här personen i slutet på dagen att vara smutsig? Den som badar fem gånger om dagen, är han smutsig? Nej. Och samma sak är det med sala. Den suddar bort smutset från våra synder. Synder är smuts. Som smutsar ner våran iman, våra goda gärningar och gärning våran karaktär och allting. Men alhamdulillah, bönen suddar bort de här dåliga egenskaperna av synder. På samma sätt som vattnet från den här floden tvättar bort smutset från hans kropp och hans kläder, så suddar bönerna bort våra synder. Det nämns också här en liknande hadith från Sa'd ibn Waqas radiyallahu anhu, där han sa att det fanns två män som var bröder. Och den ena dog 40 dagar innan den andra brodern. Och den nämndes i vissa hadither att de blev muslimer samtidigt. Taib. Och den ena dog 40 dagar innan den andra brodern. Och folk talade gott om han som hade dött. Och då så sa profeten al-Islam om den personen som dog, alltså senare, var han inte muslim? Jo, han var muslim, sa de. Han var okej. Okay, och då så sa profeten al-Islam, vad vet ni om vart han nådde någonstans med bönen? En han som levde 40 dagar längre än sin broder. Vad vet ni om vart han nådde någonstans med bönen? Och så sa profeten al-Islam att liknelsen av den här bönen är som liknelsen av en flod med sött eller gott vatten som rinner framför eran dörr. Där personen måste bada fem gånger om dagen. Tror ni han kommer att ha något smuts kvar på kroppen? För ni vet inte vart hans salat förde honom någonstans. Och denna hadith är också sahih. Så det är samma liknelse, men det finns ett tillägg. Och det var de här två bröderna där den ena dog. Och det nämndes i vissa hadither att den första brodern som dog, han dog som shahid, martyr. Vart hamnar man då i Jannah? Högt upp, eller hur? Och sen så dog den andra personen efter, yani ett tag. Men han hamnade högre upp än personen som dog, hans broder som dog som martyr. Och då blev sahaba förvånade. Hur kunde han som dog en normal död hamna högre upp än hans broder som dog som martyr? Och de blev muslimer samtidigt. Och då så sa profeten al-Islam, han som levde längre, yani vad gjorde han? Han bad mera. Han gjorde mera salah, eller hur? Och han gjorde mera fasta och så vidare. Vilket tog honom högre upp i paradiset. Så dessa hadither nämner att en person blir förlåten med sina synder. Blir förlåten för sina synder när han gör sina fem böner. Och det här är en väldigt viktig punkt att känna till. Att vi muslimer, eller vi människor, har en tendens att synda. Finns ingen människa idag som är syndfri? Finns det? Alla synder, eller hur? Alla har sina brister. Vissa mer och vissa mindre. Och vad ska man göra när man syndar? Man ska försöka bli förlåten. Och hur blir man förlåten? Först och främst genom att göra tauba. Att ångra sig för sina synder. Det ska man alltid göra. Och genom att göra goda gärningar. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och man blir också förlåten om man drabbas av motgångar. Man blir sjuk och man får problem och sånt. Då blir man inshallah också förlåten för sina synder. Taib. Så goda gärningar suddar bort de dåliga. Som Allah säger, innal hasanat yudhibna sayyiat. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Ja. Så när man gör bra saker i islam så suddas de dåliga bort. Och tänk på bönen. Salah, det är inte bara en god gärning. Det är den bästa gärningen. Ja. Som profeten Muhammed sa alaihissalam. Och vet att bönen är den bästa gärningen. Så den bästa gärningen suddar bort mycket synder, eller hur? Den bästa gärningen suddar bort mycket och stora synder. Så generellt, salah suddar bort våra synder. Och därför så sa också profeten alaihissalam i en hadith som finns i Sahih Muslim att de fem salah och jum'ah till jum'ah och ramadan till ramadan suddar bort alla synder som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från de stora synderna. Så när man ber dhuhr till exempel och så syndar man. Man kollar på någonting haram. Man lyssnar på någonting haram. Man gör någonting haram. Så får man ju synder. Men sen alhamdulillah så ber du asr. Då blir du inshallah förlåten för dina synder. Sen syndar du efter asr. Och så ber du maghrib. Då blir du inshallah förlåten. Och så vidare. Så alhamdulillah, salah, sudda bort våra synder. Men här kommer vi till en viktig fråga. När man ber, blir man förlåten för de små synderna eller de stora synderna, eller kan man bli förlåten för alla synder? Små. Allahu a'lam. Rätt svar. Sa. Mycket bra. Mashallah. Men det är en fråga som de lärda har diskuterat och kollat på bevisen. Och många lärda säger att man blir bara förlåten för de små synderna. För som vi sa i första, den andra hadithen, så länge man håller sig borta från de stora synderna. Då förstår man att det förlåter små synder men inte stora. Men vissa lärda, som till exempel här Sheikh Albani, han nämner att man kan också bli förlåten för stora synder när man ber. Och vad är beviset på det? Beviset på det är hadithen med floden. För vad sa profeten alaihissalam i slutet på hadithen? Sa han inte till sahaba efter att den här mannen har badat i floden fem gånger om dagen, kommer han att ha något smuts kvar på kroppen? Sa han inte så? Kommer han att ha något smuts kvar? Och svaret är nej. Och då säger sheikhen, yani det är typ ologiskt att profeten ska mena kommer han att ha lite små smuts kvar på kroppen. Det man förstår av hadithen, han kommer inte ha något smuts alls kvar på kroppen, eller hur? Inte att det grova smutset finns kvar, men det mindre smutset är borta. Det är inte det man förstår av hadithen. Utan det man förstår av hadithen är att den här mannen kommer bli ren. Hans kropp och hans kläder blir rena. Men han kommer inte ha något smuts kvar efter det att han har badat i floden 5 gånger om dagen. Så han säger det underförstått här att man också kan bli förlåten för sina stora synder. Och han nämner också en annan hadith. Hadithen där profeten Muhammed sa alaihissalam att den som gör hajj och inte förstör sin hajj med samlag eller genom att göra dumma saker kommer att komma tillbaka lika syndfri som den dagen hans mamma födde honom. Yani, den som är lika syndfri som personen som föddes, ska vi säga han har stora synder men han har blivit av med sina små synder? Nej, han har inga synder alls. Förstår ni? Så att inshallah, det han säger sheikhen är att man kan inshallah också bli förlåten för sina stora synder. Men han säger en väldigt viktig sak här. Man kan bli förlåten för sina stora synder om man ber. Men han säger, vems bön är det här? Man ska inte låta sig luras eller tro att khalas, jag ber mina 5 salah, jag är syndfri. Det här är den personen vars bön är accepterad. Och bönen är av olika nivåer. Som profeten Muhammed sa, det finns de som ber och de lämnar bönen med bara en 1/10 belöning. Vissa en 1/8, en 1/7, en 1/6 och så vidare. Yani, det är inte alla som lämnar bönen med 100% belöning. Förstår ni? Och därför så nämner han en hadith här där profeten Muhammed sa alaihissalam, han sa, den som gör wudu som han har beordrats, den som gör wudu så som han har beordrats och den som ber så som han har beordrats kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Och så säger sheikhen, vem eller hur många av dagens muslimer lever upp till detta? Att de gör wudu exakt så som Allah och profeten har beordrat. Och de ber exakt så som Allah och profeten har beordrat. Hur många av dagens muslimer lever upp till detta? Inte många, eller hur? Så, vem salah är det som förlåter synder? Den som gör wudu så som profeten har beordrat och som islam har beordrat. Och den som ber så som islam har beordrat. Det är den personen vars bön blir accepterad. I det yttre utförandet av bönen och även det inre. Den själsliga aspekten av bönen. Man har khushu och man ber med inlevelse och så vidare. Det här är den person vars salah blir accepterad och han blir inshallah förlåten för sina synder. En annan liknelse som också nämner att man blir förlåten för sina synder när man ber är en hadith som berättas av en man från Tabi'in som heter Abu Uthman. Han sa att jag var tillsammans med Salman al-Farisi. Och Salman tog upp en torr kvist med blad på. Och så skakade han på kvisten och bladen ramlade av från kvisten. Så sa Salman till Abu Uthman, ska du inte fråga mig varför jag gjorde så här? Och då så sa Abu Uthman, varför gjorde du så här för? Och då så sa Salman, jag satt en gång med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam under ett träd. Och han tog upp en kvist och skakade på kvisten tills bladen föll av. Och så sa profeten till mig, ja Salman, ska du inte fråga mig varför jag gjorde så här? Och då så sa jag, varför gjorde du så där? Och då så sa profeten alaihi wasallam att när muslimen gör wudu på bästa sätt och sen ber sina 5 böner, så kommer hans synder att ramla av från honom så som bladen faller av från den här kvisten. Och så läste han versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, Aqim as-salah, tarafa in-nahar, wa zulafa min al-layl, inna al-hasanat yudhibna sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Versen där Allah säger, förrätta bönen i början och i slutet på dagen och en del av natten. Sannoliken så suddar de goda gärningarna bort de dåliga. I detta finns det en påminnelse för de som söker påminnelse. Och den här versen finns i surat Hud. Till det är vers 114. Ja. Så vad är den här fina liknelsen? Liknelsen om hur vi blir förlåtna när vi ber. När vi ber våra 5 salah. så faller våra synder inshallah och tala bort. På samma sätt som du skulle ta en torr kvist. Och tänker också, mashallah, i Medina. Kvistarna är ännu torrare, eller hur? För det är varmare. Så du tar en torr kvist och skakar på den. Bladen ramlar av. Och kvisten blir yani, utan blad. På samma sätt blir det med våra synder när vi ber. När du gör dina fem salat så ramlar synderna bort. Och sen så läste profeten alaihissalam den här versen. Att vi ska, Allah säger att vi ska förrätta bönen. I dagens början och på dagens slut. Och en del av natten. Och vissa lärda säger att, om man kollar i tafsir, att det här omfattar de fem dagliga bönerna. Början på dagen, yani fajr och dhuhr, slutet på dagen, asr och maghrib och en del av natten, isha och så vidare. Och vissa lärda säger att det här var i början av islam. I början av islam så bad man bara två gånger om dagen och nattbönen. Och sen så blev det fem salat. Men hur som helst, Allah säger att vi ska be. Och sen så säger Allah att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Yani, bönen suddar bort våra synder. Och Ibn Kathir nämner en väldigt fin hadith i tafsir. En hadith om en man från Sahabi som kom till profeten Muhammad a.s. Och han sa att jag var med en kvinna. Jag gjorde allting med henne förutom att jag inte hade umgänge. Yani, jag pussade henne, smekte henne, allting. Så sa han, straffa mig. Yani, jag har gjort haram, straffa mig. Och då så vände sig profeten bort från honom a.s. Tills det att han sedan frågade honom, bad du med oss? Yani, salat al-asr. Mannen sa, ja, jag bad med er. Och då så läste profeten a.s. den här versen. Att förrätta bönen i början och slutet på dagen och en del av natten. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Yani, du är förlåten. Du gjorde salam med oss, du är förlåten. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, är det här speciellt för den här mannen eller för alla? Och då så sa profeten al-Islam, det är för hela min umma. Mashallah. Så alhamdulillah, salah suddar bort våra synder. Men som vi sa, den som får sin salah accepterad. Men det här betyder inte att man till exempel inte ska göra toba. Om man har syndat. Man säger, jag ska bara göra salah. Khalas, jag är garanterad förlåtelse. Allah alam. Allah förlåter vem han vill. Och det här är den vars salah är accepterad, som vi sa. Och man ska ju alltid göra toba. Man ska alltid be Allah om förlåtelse. Hela tiden. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Så muslimer ska alltid be Allah azza wa jall om förlåtelse. Vi har lite andra liknelser relaterade till bönen. Som handlar om hur man inte ska be. Och det är tre stycken hadither där profeten Muhammad a.s. nämner vissa förbjudna saker i bönen. Och han liknar de här förbjudna sakerna med saker som djur gör. Och ni har säkert hört dessa hadither, men det är också liknelser, mashallah. Och första hadithen berättas från Abdurrahman ibn Shibl. Där han säger att profeten a.s. förbjöd att man pickar som en kråka igen i bönen. Eller att man ligger som ett rovdjur. Eller att en person typ parkerar eller han typ bokar en plats i moskén så som kamelen alltid har sin bestämda plats. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed och den är sahih. Vi tar alla tre hadither som går vi igenom dem. Abu Huraira sa också att min Khalil, min älskade vän, beordrade mig med tre saker. Och han förbjöd mig från tre saker. Han förbjöd mig från att picka som en dik, som en tupp. Och han förbjöd mig från att sitta som en hund. Och i en hadith som en apa. Och han förbjöd mig från att snegla eller kolla runt som en varg, som en räv. Och denna hadith finns också i Muslim Imam Ahmed och den är också Hassan. Och i den tredje hadithen så berättas det från Abu Abdullah al-Ash'ari att Rasulullah a.s. såg en man som inte fullbordade sin ruku. Alltså han gjorde salat snabbt. Och han pickade i bönen, eller han gjorde snabbt sujud. Och då så sa profeten a.s. om den här mannen skulle dö i detta tillstånd så skulle han dö på en annan väg än Muhammeds väg. Och så sa han liknelsen av den personen som inte fullbordar sin ruku och ber, gör sujud snabbt, är som liknelsen av en hungrig person som äter en eller två dadlar, kommer det här att mätta honom. Och den här hadith är också Hassan. Så här har vi tre stycken liknelser. I den första liknelsen så sa profeten Al-Islam, eller han förbjöd att man pickar som en kråka. Och i den andra hadithen som en tupp. Vad är picka för någonting? Det är när fågeln äter frön från marken. Har ni sett en höna eller tupp som äter frön från marken? Vad gör han med huvudet? Tack, 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 tack. Eller hur? Så där får man inte be. Så där får man inte be. Vad menas med det? Det menas med att man ber jättesnabbt. Ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamd, Allahu Akbar, sujud, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hela tiden. Yani bara upp och ner. Det är som gymnastik nästan, salah. Så får man inte göra salah. Taib. Och sådan salah accepteras inte. Och därför så sa profeten al-Islam till den här mannen att om han skulle dö så skulle han dö på en annan väg än Muhammeds väg. Han skulle dö på en annan väg än Muhammeds väg, al-Islam. Och då en man från Sahaba en gång gick in i moskén och bad snabbt. Han bad snabbt. Så kom han till profeten och sa salam alaikum. Och han sa wa alaikum salam, gå tillbaka och be. Du har inte bett. Han gick tillbaka och bad slarvigt igen, snabbt. Och kom tillbaka och då sa han igen, gå tillbaka och be, du har inte bett. Tre gånger. Tills mannen sa, lär mig, jag kan inte bättre. Så den som ber snabbt, vad sa profeten om hans bön? Du har inte bett. Betyder vad? Din sanna är inte accepterad. Den som ber så där snabbt, hans sanna är inte accepterad. Och därför nämner ulema, de lärda, att dessa hadithier är ett bevis på att man måste ha itminan, man måste ha lugn i bönen. Man måste när man går ner och går, slappna av. Tills kroppsdelarna faller på plats. Och du hinner åtminstone säga en gång, subhana rabbi al-azim. Sen går du upp. Ställer dig rakt, går ner i sujud tills kroppsdelarna slappnar av, faller på plats och du säger en gång åtminstone, subhana rabbi al-a'la. Och sen sätter dig tills du slappnar av och kroppsdelarna faller på plats och du säger rabbi rafirli, rabbi rafirli. Det här är det minsta, det snabbaste man kan be. Och sen är det ju sunna att säga tre gånger dhikr eller mera och så vidare. Men det här är det minsta. Yani, ber en person snabbare än så är hans salah inte accepterad. Och därför subhanallah, man förvånas över folk som ber jättesnabbt. Ibland du säger Allahu Akbar, du börjar läsa Al-Fatiha och personen bredvid dig, han hinner göra tre raka typ. Vad är det här för salah? Det går inte. Att du ber dhuhr på två eller en minut. Så snabbt kan man inte be. Yani, varje raka behöver typ en minut. Yani, då är det snabbt. Yani. Förstår ni? Så han förbjöd att man pickar som en kråka eller tupp. Och han förbjöd att man ligger som ett rovdjur. Att man ligger som ett rovdjur. Yani som en hund. Och vad menas med det? När man gör sujud så får man inte ha armbågarna i marken. Man får inte ligga så här med armbågarna i marken i sujud. Det är inte tillåtet. Utan när man gör sujud så ska armbågarna upp. Taib. Endast handflatan ska vara i marken. Och det är också ett fel, man säger vissa gör sujud, de liksom har hela armbågarna i marken. Så ska man inte ligga i bönen. Och han förbjöd också att en man gärna typ paxar en plats i moskén så som kamelen har sin plats. Har ni sett det här? Det finns ibland vissa äldre män som har fått för sig att de har en plats som de äger i moskén. I första raden till exempel, ena hörnet, han lägger sin stol, sin bok och allting. Så han går han hem och kommer tillbaka efter flera timmar och det ska vara hans plats. Om någon annan tar hans plats, han blir jättearg. Det är inte tillåtet. Utan den som kommer först är mest berättigad till platsen. Eller man nämner ett undantag. Och det är om han kommer tidigt, han vill be på första raden. Han sitter där i flera timmar, han vill gå och göra wudu. Så han ställer sin stol eller lägger sin matta där och säger jag kommer tillbaka om 10 minuter, 5 minuter. Det är okej, Jani, förstår ni? Han vill ha den platsen, han har suttit där hela tiden, han gör wudu, han kan komma tillbaka och ha platsen. Men inte att Jani, det här är hans plats i moskén. Det här finns inte i islam. Taib. I den andra hadithen så finns det ett tillägg att Abu Huraira sa att profeten Al-Islam förbjöd mig från att picka som en tupp och från att sitta som en hund. Och i den andra hadithen, som en apa. el-iqa'a. Och ulema säger att el-iqa'a kan vara två saker. Det kan vara att man sitter på sina hälar. Att du sitter på hälarna. Taib. Det här är ett sätt. Och det andra sättet är att tänker att ni sitter på, med rumpan på hälarna och sen så delar ni på benen och faller ner med rumpan på marken. Okej? Och fötterna är upp och du sitter med rumpan i marken och så har du händerna i marken. Så får man inte sitta. Det här är, så får man inte sitta i bönen. Jag har aldrig sett någon göra så, men inshallah, ingen av er ska göra så heller. Det andra sättet som de nämner, att man sitter på hälarna. Det här har nämnts från sahaba att profeten Alisam satt på det här sättet mellan sujud. Men på andra ställen i bönen får man inte sitta på det sättet. Okay? Och det som verkar vara då mest förbjudet är att man sitter på det andra sättet. Att man liksom sitter med rumpan i marken mellan sina två fötter då. Och händerna ner i marken. Så ska man inte sitta. Och han förbjöd att man sneglar i bönen och kollar runt som en räv. Har ni sett räven som spanar i skogarna? Så ska man inte göra i salah. Och det finns tyvärr ibland, du går in i moskén och ser folk så här. Ja, det är fel. Vad är det du letar efter? Eller hur? Subhanallah. Så ska man inte göra i salah, utan du fokuserar blicken där du ber. Och vi kommer tillbaka till den här liknelsen i nästa hadith. Som är lite längre, men den nämns också, den här liknelsen. Tayyib. Och det finns en färg här, en lärdom. Ibn Taymiyyah nämner att dessa hadither och andra hadither bevisar att muslimer inte ska efterlikna djur i dåliga egenskaper. Muslimer ska inte ha yani animaliska egenskaper. Bete sig som djur. Förstår ni, utan i dessa negativa egenskaper. Vi har blivit förbjudna från att sjunka till en sån här låg nivå. Utan Allah har ärat oss. Man, mashallah. Och här nämndes också att en person som ber snabbt, det är som liknelsen av en person som är jättehungrig och äter två dadlar. En eller två dadlar. Det kommer inte att mätta hans hunger. Gärna i den här salah kommer inte att hjälpa honom. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Som är lite längre. Men den är väldigt, väldigt viktig. Och den innehåller många, många lärdomar. Och den hadith som berättas i Tirmidhi, en hadith som är autentisk, väldigt, väldigt viktig hadith som mashallah vill att ni ska lyssna noga på. Och i denna hadith så berättar Al-Harith Al-Ash'ari att profeten a.s. sa till honom att Yahya ibn Zakaria, Allah beordrade Yahya ibn Zakaria med fem stycken saker. Khamsa kalimat. Fem ord som här betyder fem saker. Att han ska agera på dessa saker och att han ska beordra Bani Israel att agera på dessa fem saker. Men yani, han drog ut på det. Yani, han höll på att dra ut på det. Att berätta för Bani Israel. Och då så kom Isa, alltså Jesus, till honom och sa att Allah har beordrat dig med dessa saker. Att du ska agera på dem och du ska beordra Bani Israel med dessa saker. Antingen så kommer du att beordra Bani Israel eller så kommer jag att göra det åt dig. Och då så sa Yahya alayhi salam, jag är rädd att om du gör det istället för mig så kommer Allah straffa mig. Allah kommer låta jorden sluka upp mig. Så Yahya skyndade sig och samlade Bani Israel i Masjid al-Aqsa, Beit al-Maqdis, den heliga moskén i Jerusalem. Och moskén fylldes tills folk satt mot väggarna och på andra våningen och så vidare. Och så sa Yahya och förmanade folket och han sa Allah har beordrat mig med fem saker och han har beordrat mig att agera på dessa saker och att ni ska agera på dessa saker. Den första saken är att ni endast ska dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och liknelsen av den som sätter någonting vid Allahs sida är som liknelsen av en man som köper en slav med hans bästa pengar, guld och silver. Och så säger han till slaven, det här är mitt hem. Det här är mina arbetsuppgifter som du ska göra. Men mannen går istället och slaven går istället och jobbar åt någon annan. Vem av er skulle acceptera detta? Den första liknelsen. Den andra liknelsen så sa han, Och Allah beordrade mig att wa inna Allah amarakum bis-salah. Allah har beordrat er att ni ska be. Och om ni ber så ska ni inte snegla, inte kolla till höger och vänster. För när ni ber så är Allahs ansikte framför era ansikten. Och när man kollar bort så vänder sig Allah bort. Och Allah har beordrat med er att ni ska fasta. För liknelsen av fastan är som liknelsen av en person som är bland en grupp med folk. Och han har med sig en tillbringare där det finns misk parfym. Och alla tycker om den här misken och vill ha från den här doften. Och sannoliken så är doften från den fastande godare hos Allah än doften av misk. Och jag beordrar er med sadaqa, att hjälpa fattiga. För liknelsen av sadaqa är som liknelsen av en man som blir tillfångatagen av fiender. Och de binder fast hans händer vid hans nacke. Och de tar fram honom för att halshugga honom. Och då så säger han, låt mig köpa mig fri med det jag äger. Och de godtar det och han blir fri. Och jag beordrar er att minnas Allah, att göra dhikr av Allah. För liknelsen av dhikr, en person som är dhikr, är som liknelsen av en person som blir jagad av fiender. Och de yani, skyndar sig och hinner nästan ikapp honom. Tills det att den här mannen tar tillflykt i ett fort, eller borg, ett fort. Och han skyddar sig själv från dessa fiender. Och samma sak är det med tjänaren, alltså muslimen. Det finns ingenting som skyddar honom från shaitan annat än att minnas Allah. Fem liknelser. Och så säger profeten Muhammad al-Islam. Och jag beordrar er med fem saker som Allah har beordrat mig med. Assam wa ta'a, att lyssna och lyda på era makthavare. Wal jihad. Wal hijra. Och jihad. Och hijra. Och el jama'a. Yani enighet. För den som lämnar el jama'a, om det så är så lite som ett handsmått, han har lämnat eller tagit bort islams rep från halsen. Förutom om han ångrar sig och kommer tillbaka. Och den som kallar till da'wa al-jahiliya, till det före islamiska, kommer att vara bränsle i helvetet. Och då så sa en man, ja Rasulullah, även om han ber och fastar. Och då så sa han, även om han ber och fastar. Utan vi ska vara det som Allah har kallat oss. Vi ska vara muslimer. Och vi ska vara troende Allahs tjänare. Så mashallah, denna hadith nämner vad? 10 saker. Eller hur? 10 stycken saker. 5 saker från profeten Yahya alayhi salam. Och 5 saker från profeten Muhammad alayhi salam. Men i slutändan så är alla 10 saker från vem? Allah azza wa jal. Så Yahya ibn Zakaria, som är en av de mashallah profeterna som Allah skickade till Bani Israel. Och här också subhanallah en sak som är ajib. Kolla här på hur 3 profeter levde samtidigt. Eller hur? Yahya, Zakaria och Isa skickades till Bani Israel, men de vill inte ens lyssna på dem. Inte alla, men vissa av dem gärna vägrade följa Isa och så vidare. Så Yahya ibn Zakaria blev då beordrad av Allah, och i vissa hadither det uppenbarades för honom dessa 5 saker som han skulle praktisera, och han skulle beordra Bani Israel med dessa saker. Och det har också ett bevis på att profeterna måste själva praktisera det som de förmedlar till folket. Så han skulle då förmedla detta, men det var som att det tog lite tid. Och då så kommer Isa och påminner honom. Och som du inte gör det kommer jag göra det. Och då så fick Yahya en tankeställare och sa att jag måste göra det, annars kommer alla att straffa mig. Och det är också ett bevis på att profeterna är rädda. Att om de inte förmedlar budskapet så kommer alla att straffa dem. Och att profeterna förmedlade allting som de var skyldiga att förmedla. Profeterna höll inte någonting inne. Så han samlade då muslimerna, Ben Israel, muslimerna på den tiden i Beit el-Maqdis. I den heliga moskén i Jerusalem. Mashallah. Som subhanallah är väldigt aktuell idag. Har ni sett på nyheterna? Hur al-Yahud, dessa sionister, försöker att stoppa muslimerna från att be i Al-Aqsa, Och de vill ta över hela platsen. För de säger att deras heliga tempel, Suleimans tempel, ligger under den här moskén. Ni vet, precis bredvid den finns klagomuren, eller hur? Och de säger att under Al-Aqsa ligger Suleimans tempel. Så de försöker att gärna få bort muslimerna därifrån för att då återuppbygga det här templet. Det är deras plan. Men inshallah, deras plan kommer inte att gå igenom. Och Suleiman hade inget tempel. Suleiman var den som byggde Masjid al-Aqsa. Förstår ni? Så de letar efter någonting som inte finns, utan han byggde moskén Beit al-Maqdis i Jerusalem. Vilket också är en av de tre heliga moskéerna i islam. Eller hur? Som det har nämnts i Sahih Hadith. Att man får inte ge sig ut på en resa förutom till, alltså man får inte ge sig ut på en resa för att besöka en moské förutom tre moskéer. Vilka moskéer? Mekka, Medina, Jerusalem. Det är de tre heliga moskéerna i islam. Allah musta. Så moskén fylldes. Upp till väggarna så satt folk för att lyssna på det som Yahya hade att säga. Alayhi salatu wassalam. Och då så sa han då första liknelsen, vilket också är den viktigaste saken i islam och i alla profeternas budskap. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att inte dyrka någonting annat än Allah azza wa jalla. Han sa att Allah har beordrat er att endast dyrka Allah. Och att inte sätta någonting vid hans sida. För liknelsen av dem som dyrkar andra än Allah är som liknelsen av en man som köper en slav för sina dyraste och bästa pengar. Och ni vet, slavar, om man kollar i historien, är inte någonting billigt. Slavar är jättedyrt. Så när mannen köper en slav för jättemycket pengar av guld och silver för att utföra ett visst arbete i hemmet. Men slaven, när han hämtar honom och säger, det här är ditt arbete, går och jobbar åt någon annan. Kommer han att vara nöjd med den här slaven? Nej. Och så sa han, det nämndes också i en annan riwaya på samma hadith, att profeten alaihissalam sa att Allah har skapat er. Allah försörjer er, så sätt inte någonting vid hans sida. Allah har skapat oss. Allah har gett oss allting som vi har. Ska Allah vara nöjd med att vi går och tackar någon annan än honom? Är det logiskt? Allah har gett oss livet, allting vi äger. Ska Allah vara nöjd med att vi går och tillber en staty? Nej, eller hur? Allah förtjänar att dyrkas. Han är den enda sanna guden. Och ingenting annat än Allah förtjänar att dyrkas. Tayyib. Den andra liknelsen. Allah beordrar er med bönen. Vi ska be. Och så sa han, om vi ber så ska vi inte snegla. Kolla till höger och vänster. För när vi ber så står vi vända mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah är vänd med sitt ansikte mot oss. Så länge vi inte vänder oss bort. När man vänder sig bort i bönen och kollar till höger och vänster, så vänder sig Allah subhanahu wa ta'ala bort från oss. Så subhanallah. Otroligt viktigt att stå fokuserad i bönen. Och profeten Muhammad al-Islam brukade stå med blicken fokuserad på platsen av sujud. Och de lärda säger att det som är förbjudet här, som har nämnts i dessa hadither, är att vända sig bort från qibla med kroppen. Eller med huvudet. Men det finns vissa bevis som tyder på att det är tillåtet när man ber att du står still och att du kollar. Och det finns ett behov att du kollar på någonting. Inte att du bara kollar ner, utan du kollar på framåt till exempel. Vad gör imamen? Du har ett litet barn i huset som springer omkring och kanske leker och gör någonting farligt. Du kollar på barnet. Men du står ändå vänd mot Mekka med kroppen och ansiktet. Okej? Okay? Att det finns ett behov. För att profeten alaihissalam, när han bad och till exempel Allah visade honom paradiset och helvetet i bönen, så kollade han fram. Eller hur? Han kollade inte ner, han kollade fram. Och det finns lite andra bevis som också tyder på detta. Så att om det finns ett behov så får man kolla. Men generellt så är man då fokuserad med blicken neråt. Tayyib. Och den tredje liknelsen var liknelsen av fastan. Att det är som en person som har med sig en tillbringare med misk. Bästa parfymer som alla vill ha. Och att den fastandes andedräkt är mer kär hos Allah än doften av misk. Och den fjärde liknelsen av mannen som blir tillfångatagen av fiender. Och de binder hans händer vid nacken och tar fram honom för att halshugga honom. Och så säger han, låt mig gå. Ni ska få mina pengar. Jag köper mig själv fri. Som ni vet idag, lösensumma till exempel. Han säger, ta den här lösensumman och låt mig gå. Och de accepterar. De får han fixar pengar på något sätt, de får pengarna och han är fri. Yani när vi betalar sadaka till fattiga så friar vi oss från vad? Synder och elden, jahannam. Synder fri, eller sadaka friar oss från Allahs vrede, från synder och från elden. Mashallah. Så sadaka är någonting väldigt uppmuntrat i islam. Och den femte liknelsen är liknelsen av dhikr. Vikten av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur det skyddar oss från shaitan. På samma sätt som den här mannen som är jagad av fiender. Tänk er en man som springer. Han är jagad av fiender, han är själv. Han har ingen chans, eller hur? En hel armé bakom honom typ. Med vapen och allting, han springer själv. Och de håller på att hinna ikapp honom. Men mashallah, han går in i ett fort, en borg. Stänger porten, buff. Och det är en stor mur. Man kan inte komma in, eller hur? Alhamdulillah, han är räddad. Samma sak är det med människan. Vi kan inte skydda oss från shaitan förutom med dhikr. Yani, utan dhikr så är det som den här mannen utan forten. Fienden kommer och de dödar honom. Utan dhikr så kommer shaitan hinna ikapp oss. Han kommer att yani, ta kontroll över oss. Så det är otroligt viktigt att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför när Ibn al-Qayyim i hans bok om dhikr, Al-Wabil al-Sayyib, talar om nyttorna med dhikr. Så säger han i början och vet att dhikr har ungefär 100 stycken nyttor. Den första, att det skyddar från shaitan. Krossar shaitan och gör honom arg. Mashallah. Första nyttan, och så fortsätter han. En av viktigaste nyttan med dhikr är att det skyddar dig från shaitan. Eller en av de viktigaste nyttor. Och han säger också i samma bok att om det här skulle vara den enda nyttan med dhikr så skulle det räcka. Yani, enda belöningen av dhikr är att det skyddar dig från shaitan. Alltså, det räcker. Jag är nöjd. Men sen har vi att det är så mycket nyttor med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så när man minns Allah azza wa jalla så skyddar man sig själv från shaitan. Shaitan försvinner. Han tycker inte om dhikr. Men när man glömmer bort Allah, man är frånvarande, så kommer shaitan. Kan ni några bevis på att dhikr skrämmer bort shaitan? Kan ni några andra bevis? Ja, men adhan, precis. När man gör adhan och iqama, så nämnde hadithen, shaitan sticker. Han springer iväg.
När du kommer in i ditt hus och säger bismillah.
Ahsant. När man kommer in i huset och du nämner Allahs namn, så säger shaitan till den andra shaitan, vi kan inte komma in. Och när du går in och säger bismillah när du äter, så säger shaitan, vi kan varken äta eller dricka, vi kan varken äta eller sova i det här huset. Mashallah. Så att när du säger bismillah, när du kommer in, eller salamu alaikum, vilket också är dhikr, så sticker shaitan. En annan hadith. Ja, ahsant. Shaitan sticker. När du går ut från huset, bismillah, tawakkaltu ala Allah, så säger shaitan till sin kompis, vad ska vi göra med den här mannen? Han är skyddad och alla tar hand om honom och så vidare. Och han går bort från honom. Ayatul kursi. Allah skickar en ängel som skyddar dig. Amana rasul. Surat al-Baqarah. Och när Umar radiyallahu anhu läste Qiyam al-Layl högt på natten. Han stod och bad. Han läste jättehögt. Och Abu Bakr läste lite lägre. Eller hur? Ni känner till hadithen. Och de blev sen uppmanade till att läsa normal, yani, vad säger man? Medelhögt. Men när man frågade Umar, varför läste du högt? Vad sa han? För att skrämma bort shaitan. Och profeten, han godkände yani. Skrämmer bort shaitan. Yani. Koranen skrämmer bort shaitan. Också hadithen om de tre knutarna på halsen när man sover. Ni känner till det? Hadith Bukhari, när man sover så kommer shaitan och blåser tre knutar som en slags magi nästan. Han säger, sov, det är en lång natt. Sov, det är en lång natt. Sov, det är en lång natt. Och så sa profeten, när man vaknar och gör vad för att ta bort första knuten, vad ska man göra? Vicker. När man vaknar och minns alla så löser man upp första knuten. Andra knuten, wudu. Tredje, salah. Och du vaknar glad och pigg resten av dagen. Om man inte gör detta, så sa profeten, man vaknar trött, hängig, tjurig. Så i alla fall, dhikr skrämmer bort shaitan. Och därför är det så viktigt att ständigt minnas Allah Azza wa Jal. Och när man glömmer bort Allah Azza wa Jal, så släpper man in shaitan i sitt liv. Och ofta när man finner folk som har problem med depressioner, shaitan, wiswas, så finner man ofta att de inte gör så mycket dhikr av Allah. De kanske inte ens ber. Eller hur? Och istället för dhikr av Allah, de gör dhikr av shaitan. Lyssna på musik och massa haram grejer. Vilket gör att de blir påverkade negativt. Men när man ständigt gör dhikr av Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah och så vidare, så kommer man att må så mycket bättre. Så tänk på detta. Och sen så sa profeten alaihi salam, jag beordrar er med 5 saker som Allah har beordrat mig med. Han sa, jag beordrar er att lyssna och lyda på era makthavare. Att lyssna och lyda. Så länge det inte innebär olydnad till Allah. Om man har en muslimsk makthavare så ska man inte trotsa honom. Utan man ska lyssna och lyda på honom. Så länge det inte innebär olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa också att jag beordrar er med jihad. Jihad som är toppen av islam, som han sa i hadithen. Att man strider för att Allahs ord ska vara högst. För att ta folk ut från kirk in till tawhid. Från orättvisa in till rättvisa. Och så vidare. Och inte tyvärr som idag har ordet jihad missbrukats. Och förknippats med vad? Självmordsbomber och folk som står och skär halsen av civila människor och så vidare. Det här är inte jihad. Utan jihad är någonting som då är för att upprätta islam och upprätta rättvisa. Och för människornas bästa. Inte för att, syftet med jihad är inte att slakta och döda folk. Utan det är att vägleda folk. Ja. Och sen så sa han att han beordrar också muslimerna med hijra. Med hijra som betyder att utvandra. Att flytta. Och de lämnar här förklaringen på Tirmidhi. El-hijra. Att flytta från Mekka till Medina, som det var på profetens tid, alaihissalam. Eller från Dar al-Kufr, ett icke-muslims land, till ett muslims land. Eller från ett land av bid'a till ett land av sunna. Eller från synd till lydnad. Det finns olika hijra. Hijra, först och främst, är ju att man utvandrar från ett icke-muslims land till ett muslims land. Eller från ett land av bid'a till ett land av sunna. Men hijra är också att man lämnar synder. Som profeten Muhammed sa, wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. El muhajir, den som verkligen utvandrar, är den som lämnar det som Allah har förbjudit. Och det är den hijran som vi varje dag måste kämpa med, att lämna de saker Allah har förbjudit. Och sen den sista saken han sa här, att jag beordrar er med el jamaa, med enighet. Och han nämner här i förklaringen från el jamaa. Han säger att al-Tibi nämner i förklaringen att al-Jama'a är al-Sahaba. Sahaba och de som följer Sahaba från Salaf och Saleh. Jag beordrar er att hålla fast vid deras vägledning och att gå deras väg. Ja. Så det här är al-Jama'a. Mashallah. Jag beordrar er att hålla fast vid det som Sahaba var på. Vad är ett bevis på det också? Att al-Jama'a betyder Sahaba? Kan ni ett annat bevis? Ja, ett annat bevis, konkret. Ja, sen. Hadith al-iftiraq. Hadithen om då profeten Muhammed berättade alaihissalam om hur muslimerna kommer att splittras i 73 sekter. Och alla kommer att vara vilse förutom en sekt, en grupp. Och när han sa vilken är det, så sa han al-jama'a. Och i en annan hadith så sa han, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så al-jama'a är vad? Att hålla fast vid Koranen och sunnan och det som sahaba var på. Det är al-jama'a. Och Abdullah ibn Mas'ud sa också att al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'a är det som överensstämmer med sanningen även om du skulle vara själv. Så jama'a betyder inte att jag är med majoriteten av folk. Jama'a betyder att du är på sanningen. Det är det som är al-jama'a. Även om du skulle vara själv. Taib. Och sen så sa han att den som avviker från al-jama'a, om det är en sån här liten bit, har tagit bort repet av islam från halsen. Och repet betyder här, det här ordet el-raqba är egentligen det repet man har runt djurhalsen när man leder djuret. Vad menar så här? Islams regelverk, det som styr våra liv, islams regler. Den som lämnar al-jama'a, han har lämnat detta bakom sig, förutom personen som kommer tillbaka. Och sen så varnade han för en väldigt viktig sak, och han varnade oss för da'wa al-jahiliya, den sista saken i den här hadith. Han varnade oss för att kalla till det för islamiska, det oislamiska. Da'wa al-jahiliya. Och de nämner här att da'a al-jahiliya, det är att man kallar till allting yani oislamiskt och också nationalism. Det här yani, han säger till exempel här i förklaringen att en person till exempel har en konflikt med någon annan, ett tjafs, och han säger: kom min familj, min familj, eller min kabila, mitt folk. Ja? Och de kommer och stödjer honom vare sig han har rätt eller fel. Ja? Hänger ni med? En, låt oss ta ett konkret exempel. Kurd har konflikt med en turk. Ja? En har rätt och en har fel. Och han, båda säger: kom, kom. Turkarna har kommit till turken, kurderna har kommit till kurden. Och de stödjer varandra även om de har rätt eller fel. Det här är da'wa jahiliya. Förstår ni? Utan islam, man backar inte upp folk för att om det är min familj. Han har fel själv, men han är min familj. Han är mitt folk. Han är min kabila. Det här är jahiliya. Eller da'wa al-jahiliya är också att man säger: jag är bättre. Vi från det här landet är bättre än de från det här landet. Vita är bättre än svarta. Svarta är bättre än vita. Det här är jahiliya. Min kabila är bättre än din kabila. Det här är jahiliya. Eller hur? Och därför, när en av sahaba bråkade med Bilal, vad sa han till honom? Jag ben Sauda. Han sa till Bilal: du är son till en svart kvinna. Han vill kränka honom. Vad sa profeten till sahabin? Han sa: du är en person som har jahiliya i sig. Det här, rasism hör inte hemma i islam. Att reta någon för hans hudfärg eller var han kommer ifrån eller kabila är inte från islam. Förstår ni? Man får tycka om sitt folk, det är adi. Du får tycka om din familj, din kabila, är adi. Men det här att man yani tar det till gränsen, att det blir yani kärlek och hat utan gräns. Att man tar deras parti även om de har fel. Att man ser ner på andra, då har man gått över gränsen. Och det här är da'wa al-jahiliya, som inte hör hemma i islam. Och sen så sa profeten al-Islam att det som kallar till jahiliya kommer vara vart? Jahannam. Han är helvetet. Och då så sa sahaba förvåningen: vadå, även om han ber och fastar? Även om han ber och fastar. Utan, vad sa han? Fadu'u bid'a'wa Allahi. Utan, ni ska inte kalla till jahiliya. Ni ska kalla till det som Allah har kallat till. Att ni är, Allah kallar det för muslimer, mu'minin. Muslimin, mu'minin. Ibad Allah. Det är det vi ska kalla oss. De termer som islam har kommit med. Vi är muslimer, vi är mu'minin, alhamdulillah. Eller hur? Och inte det här: jag är bättre än er, vårt land är bättre än ert land, min kabila är bättre än din kabila. Glöm det här. Alhamdulillah, vi är alla muslimer. Vi är bröder. Innamal mu'minuna ikhwah. Så mashallah, en väldigt, väldigt mäktig hadith med många, många lärdomar. Och afwan om det blev för långt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.